Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här gästen som jag har bjudit in idag följer jag faktiskt på Instagram och såg att han hade faktiskt slutat sin kampsportskarriär. Och då blev jag redan nyfiken. Oh my god, vad händer då? Hur känner han? Vad tänker han? Vad sitter han i för känslor? Gud vad jag skulle vilja bjuda in honom till podden. Och nu sitter jag här med Sanny Dahlbäck och även Iggy.
Exakt, Iggy Dahlbäck.
Iggy Dahlbäck, välkommen.
Tack så mycket.
Och för våra lyssnare som inte vet, vem är du? Berätta.
Ja, Sanny Dahlbäck heter jag. 32 år gammal nu. Höll på med thai-boxning i 18 år. Väldigt lång tid. Började träna när jag bodde i Spanien, när jag var yngre faktiskt. Och gick min första match där. Sen så när vi flyttade hem till Sverige igen så började jag på gym här i Stockholm.
Mm.
Och bara tyckte att det var kul att träna. Tänkte aldrig på att tävla eller vinna eller så. Men så gick jag några matcher och sen därifrån så vann jag mitt första SM-guld och sen tog jag nordisk guld och sen SM-guld igen och VM-guld och även en lång och fin men jobbig och svår resa också.
För det som du gjorde, du började ju med det här väldigt tidigt och vi pratade om det här innan vi spelade in också i hur det ser ut i den här världen. Och det jag tycker är intressant också är att jag tycker att thai-boxning generellt känns som en respekterad sport. Det känns som att det är så här, det är en ritual innan, det är väldigt så här, typ så här, kan man säga typ propert. Att det känns lite så här stolthet, det finns respekt.
Ja, alltså, thai-boxning är en väldigt gammal sport liksom. Och det har folk har faktiskt alla hållit på med thai-boxning länge liksom, och slagit, vad ska man säga. Jag har ändå kunnat leva på thai-boxningen, men det har inte varit vad jag förtjänat, om jag får säga som jag tycker. Så det har blivit mer och mer liksom, det blir mer och mer mainstream och mer tittare. Men då behöver de också mer och mer blod och knockouts och trash talk. Och det är lite sorgligt på många, eller väldigt sorgligt på många sätt, men det är också, jag förstår det, för att man måste ge det folket vill ha, som du håller på med YouTube eller om du håller på med vad den gör, så måste du ge det folket vill ha. För har du inte folket så kan du tjäna pengar liksom.
Mm. Och det är ganska, jag själv går igenom en väldigt mycket så här att jag kan känna mig lite splittrad i det.
Mm.
Att så här, jag vill bara ibland lägga upp en, du vet, så här bild på mig själv när jag ser ut som skit. Eller jag vill liksom, varför ska allting vara så perfekt hela tiden? Att det är hela tiden, som du säger, det här med att man behöver titta när man behöver lyssna när man behöver liksom. Men samtidigt tror jag väldigt mycket, nu kan man inte så här jämföra att jag pratar i en podd än någon som kanske håller på med någon sån typ av karriär. Men jag menar mer att så här, vad har vi i slutet av dagen om vi inte har oss själva?
Ja, det är verkligen.
Alltså vikten i att så här, våga möta sig själv, våga vara 100% sårbar för att kunna vara autentisk också.
Sen det lever vi. Alltså,
jag kan tänka mig det. Och hur har den resan sett ut för dig?
Alltså som alla, vi är bara liksom produkter av vår barndom eller våra tidigare erfarenheter. Vi kan bara relatera till vad vi själva varit med om. Och ja, hur mycket liksom våra föräldrar gjorde deras bästa liksom för att uppfostra oss. Men alla vet att man pratar, alltså våra föräldrar pratar nog inte om problem och sårbarhet och så lika mycket som folk gör nu, vilket är för mig också på gott och ont, för att för mig, jag hade aldrig tagit mig dit jag hade aldrig pushat mig själv dit jag kommit om jag gav upp i fel ord, men kände efter lite för mycket. Alltså,
berätta mer.
Ja, men det är väldigt speciellt. Jag tycker nu för tiden så är det, jag tycker att det är väldigt mycket barnen ska bestämma själva och sådär. Och det är jättefint, för att man vill inte att några ska få vara med om de hjärnspökena man har haft själv liksom, och demonerna som har haft inom sig. Men samtidigt så är det en hårfin, det är en väldigt fin gräns mellan att pusha någon till att bli bättre och att förstår vad jag menar? Alltså det...
Skulle du säga då att, om jag vill fråga dig, är du medveten om vad du har för sår med dig från din barndom?
Ja, mycket mer nu. Sen jag bröt benet så man har alltid tyckt att man är stark. Liksom. Jag har alltid varit en väldigt stark och självständig människa, tycker jag. Men hur man ser stark och självständig, det kan man kan se på många olika sätt. Och sen när jag bröt benet så var det ju en väldigt, väldigt mörk period i skallen. Liksom.
Och den här mörka perioden i skallen, så här. Du säger ju själv också att vi är en produkt av det vi har gått igenom när vi har varit små. Och sen så, beroende på vad vi väljer för väg då, så då valde du thaiboxningen. Och då kanske thaiboxningen var ett sätt för dig att ventilera, ett sätt för dig att få utlopp för dina känslor. Och sen när hur gammal var du när du började tävla?
Jag gick min första match när jag var 13, tror jag. 13. Eller 14.
Ja, 13. Ja. Och då för du började ju väldigt, alltså du är ju en atlet som började tidigt. Och då vann du och sen så gick det upp för dig, eller hur?
Ja.
Och skulle du då säga att thaiboxningen var ett sätt för dig att tycka om dig själv mer? Med tanke på din prestation och när du vann?
Ja, jag har alltid tänkt att så här, man har alltid två vägar att välja, men i allt. Alltså, fan vet jag, ska jag ta det här tåget eller nästa? Liksom? Jag kanske blir sen. Alltså, man har alltid två val, liksom, i vilket var den ska göra. Jag såg aldrig thaiboxningen som... Jag har aldrig sett thaiboxning som ett sätt för mig att ventilera. Jag har aldrig varit bråkig, aldrig gillat att slåss. Liksom. Jag var väldigt liten och typ blyg när jag var yngre. Men jag kommer ihåg att när jag höll på med fotboll, hockey, farsan liksom ville att man skulle bli fotbollsspelare, liksom, vilket så här, många vill. Men jag blev så arg på handen när de ramlade och inte ställde sig upp och gjorde sitt bästa. För i min skalle så fanns det liksom inte att ramla och ligga kvar. Alltså, det är speciellt, men det är också därför jag är fighter.
Så inte känna efter?
Och det är väl också på gott, alltid på gott och ont, men jag klarar inte av lagsporter för att jag är så extremt tävlingsinriktad på vad jag än gör. Och det har hjälpt mig i thaiboxningen, för att i slutet av dagen, hur mycket, alltså mina tränare och träningspartners och allting, de spelar ju extremt stor roll. Men i slutet av dagen så är jag där själv med motståndare som väger lika mycket som jag, för samma förutsättningar liksom. Vem är starkast? Vem vill det mer? Vem kan kontrollera sin nervositet mer. Förstår du? Det är så mycket, och där gör man en superbra match men förlorar, det gör ingenting. Men gör jag en dålig match och presterar dåligt, då gillar man inte sig själv så mycket.
Så då menar du att så här, att på både gott och ont, när man så här, för när man känner efter för mycket så kan det bli att man blir lat. Är det du menar?
Ja.
Och då är det att i er sport så är det bra ibland att inte känna efter.
Precis.
Men då blir det ju också att i vissa situationer i ens liv, till exempel ens privatliv då, kanske inte heller blir att man känner efter. Så det blir att så här, okej, det går väldigt bra för mig karriärsmässigt, men hur går det här i min relation? Kan du relatera till den typen av vad ska man säga, så här, på avstängning eller att det har påverkat?
100%. Jag tror att det är alla sporter och alla yrken. Alltså, man vet ju mer generellt att folk som jobbar för mycket, det tar ju också på relation. Alltså, för mig kan man relatera thaiboxning till vad som helst. Alltså, vad den gör kan relatera till något annat. Alltså, och det är väldigt svårt att stänga av och stötta på liksom, och måste för att ja, men speciellt innan match ska jag jämföra det med en viktig presentation i skolan eller på jobbet. Alltså, kroppen, jag vet ju att jag ska fightas, men kroppen fattar inte att det är en fight. Kroppen fattar inte att det är en fight som stressar mig. Det är inte en presentation, förstår du?
Just det.
Jag tror att det är omöjligt att hitta ett facit till att hitta det perfekta livet där.
För just det.
Mm. För att om din partner inte tränar eller tävlar eller inte är lika tävlingsriktad eller vad som helst, så det kan skära sig där också. För då kan den personen kanske inte förstå vad du måste göra för att ta dig till nästa nivå.
Ah.
Och jag då kanske inte förstår hur hon inte kan förstå mig.
Ah.
Alltså, det är någonting som skrämmer mig väldigt mycket. Sen jag började prata med psykologer och KBT eller på med breathwork och allting. Jag bara,
vad skrämmer dig?
Det skrämmer mig att jag vet mer och mer att jag aldrig kommer vara färdiglärd. Men det är också det bästa med livet.
Ja. Men tror du att det ger dig någon typ av känsla i att du inte har kontroll på läget? Går det tillbaks till din thaiboxning att så här, när du säger så här, när man har presterat dåligt, då är man keff. Mm. Men när man vet att så här, man har gjort sitt bästa, men att man förlorade, det finns en annan del av sig själv som man kan liksom vara nöjd med. Medan att lära sig att vara sårbar, att jobba med sig själv, det, är så här, det tar ju aldrig slut.
Nej,
så det blir som att du blir typ Bambi på hal is väldigt ofta.
Hela tiden, exakt. För att det är inte när det går bra som man lär sig. Det är inte när det är gräs, gröna skogar som man lär sig liksom att utvecklas. Och det är också jävligt sorgligt att vi människor... Alltså, ja, men jag också så här, pratat med psykologer när det har gått dåligt liksom, och det är då man gör det. Men sen så när man mår bra, då slutar man med det. Alltså, och det är ändå synd att man som människa måste vara där nere för att vilja upp mer. Förstår du?
Vad har du lärt dig av det, om du har några lyssnare och tittare?
Mm.
Vad skulle du säga när du säger så här, det skrämmer dig? Först och främst vill jag säga så här, tack för att du ändå vågar sitta och vara sårbar och säga att det skrämmer dig. För det kommer säkert ge någon som lyssnar eller någon som tittar som kommer känna så här, shit, det är inte bara jag som är rädd.
Mm.
Vad har du lärt dig av att det skrämmer dig? Hur hanterar du den känslan?
Jag vet inte riktigt. Alltså just nu jobbar jag med bara att jag har pratat med min breathwork coach om det är liksom att man måste lära sig acceptera det, för att jag är väldigt mycket sån att säger man någonting till mig, då går jag upp liksom i lösning, blir lösningsorienterad direkt. Jag har så svårt, jag försöker lära mig men det stör mig när jag inte kan någonting. Även om min ADHD också är så här, jag vill förstå det, jag vill kunna, jag blir irriterad när jag inte, varför fattar jag inte det? Alltså förstår, det är skitjobbigt alltså, men vi snackade senast då om att, eller varje gång egentligen, om att acceptansen liksom. Och det handlar väl, acceptansen är liksom inom allt egentligen. Alltså, det bara...
Tror du att när du inte förstår och det tar tid för dig att lära dig, tror du den skapar en känsla av otillräcklighet i dig?
Bra fråga. Alltså, ja.
För vad blir din nästa röst? Ja. Jag fattar inte. Och vad kommer efter det? Vad säger din
röst? Jag måste förstå.
För att vad händer om jag inte förstår?
Precis, men för då känner jag mig dålig. Då är det så här.
Då är det en känsla av otillräcklighet.
Ja.
Och kan du sätta ord lite grann på, påminner den här känslan om någonting som du har varit med om någon gång i skolan? Är det liksom när den känslan kommer, kommer det bilder i ditt huvud eller är det bara mer en tanke?
Också bara fråga, jag inte tänkt på det. När jag var liten så var jag klarade skolan ändå, klarade skolan helt okej. Okay. Men jag har alltid varit ett dampbarn liksom, av lärarna. Alltså, jag har alltid varit dampbarn, alltid, och jag älskar det nu. Men det är väldigt frustrerande när man är liten och inte kan... Alltså, att man inte känner sig förstådd eller så.
Ja, skapa, är det jobbigt att prata om det?
Ja, men det är bra. Ja. Jag kan bli irriterad ibland också på mig, inte på mig själv, eller jo, på mig själv också, men så här, okej, jag fick ADHD-diagnos och det är så här, ja, jag har alltid vetat det, alla vet det liksom. Men, men det är också ibland så här, som vuxen också, jag fick den diagnosen för typ 3 år sedan och det gav mig svar på väldigt mycket liksom om mig själv, men samtidigt så har jag ändå hittat mina strategier för att klara mig liksom.
Uh-huh.
Förstår du?
Uh-huh.
Och då är det så här, jag tror varenda person i hela världen, eller inte varenda, men väldigt många har, man kan diagnostisera folk, alltså, alltså alla kan få en diagnos för att alla har sitt trauma, vare sig det är, man kan inte jämföra med någonting, utan alla har sitt liksom, och det spelar ingen roll det spelar nästan ingen roll vad som hänt, utan någonting som någon ser som, ja men det är väl inte så farligt, kan vara jättejobbigt. Alltså,
men vad var det du skulle säga? Du kan bli arg på dig själv för
att... att så här, det här med att så här, stanna upp och känna efter. Och då så här, om alla ska börja utreda sig för det ena eller andra.
Uh-huh.
Och då de flesta har PTSD, ADHD, autism. Alltså vad den är, det är bara en diagnos. Men vart ska man sluta? Vart ska man...
skapar det en friktion i att acceptera läget som det är, men också i att du har dina strategier?
Mm.
Är det det som är så här att du känner dig splittrad?
Nej, mer att så här... Jag vet inte, man blir väl också typ dömd när man berättar om man har ADHD, man käkar medicin liksom. För mig har Alvance, för mig det är, alltså jag tackar typ Gud för att det är bara så här, jag kan sitta ner och läsa ett mejl, jag kan läsa mer än första raden utan att bara drifta iväg. Men det viktigaste för mig när jag fick min diagnos var så här, okej, men min psykolog frågade mig liksom, men vad har du för mål, vad vill du liksom? Och jag bara, jag vill lära mig bli som jag är på medicin utan medicinen. Och hon kollade mig och bara typ så här, log och bara, det är jättefint mål, men tror att det är möjligt då? Och för mig så här, det finns ingenting som inte är möjligt. Varför ska jag inte kunna göra det? Sen dess har jag gått flera kurser, mindfulness. Alltså, bara försökt fatta varför och när jag driftar iväg i konversationer eller böcker eller fan vad som helst liksom. Jag vill lära mig att hantera saker och vara som jag är på medicin utan medicinen. Men det är ju kemiskt liksom, och det är det som gör att det hjälper. Förstår du? Det är svårt för mig, för jag vill bara lära mig att ha kontroll på mig själv och mina känslor och mina hur jag hanterar saker, liksom impulsiviteten och allting. Jag vill lära mig det. Jag vill inte att det ska vara på grund av medicin.
Nej.
Men det är det som det läskiga där är, att så här, är det möjligt? Jag vet inte.
Okej. Men tror inte du så här, då måste jag fråga dig. Tror inte du ändå att du har ju inte känt efter så mycket när du höll på med din sport? Du var ju egentligen under prestation hela tiden.
Mm.
Så du körde på. Din ADHD kanske inte ens var ett subject då.
Nej.
Utan för att du var upptagen med allting. Sen så då när du liksom skadade dig, då var det du och dig själv. Det fanns ingenstans att prestera. Tror inte du att det är där också? Det är liksom, det är en jättestor, vad heter det, omställning i ditt liv.
Ja, såklart.
Att tänk om du kanske kände dig otillräcklig när du var innan en match eller i en relation du hade. Men du var så upptagen med din kampsport så att du kände inte efter då. Och du vet, allting som vi går igenom lagras i våra cellminnen. Så är det ju.
Såklart.
Sen handlar det ju såklart om är vi redo att processa dem? Eller gräver vi ner dem och så fortsätter vi köra? Gräver vi ner dem och fortsätter vi köra? Till slut blir ju bägaren full.
Precis.
Och då kan det ju vara det som har runnit över. Att det är väldigt mycket känslor som du inte har processat. Som det är det du behöver göra.
Ja, alltså det, ja. Det är ju precis så. Det är bara vi, ja. Jag har tänkt på det många gånger liksom, att så här, fan, man har typ aldrig stannat upp och tänkt efter. Jag har aldrig stannat upp och bara, typ om jag är stressad, stannat upp och bara tagit ett djupt andetag. Alltså, och man gör inte det. Men alltså, ja, jag tror inte människan liksom gör det.
Nej, men och sen är det så här, vi har ju också ett väldigt intressant samhälle vi lever i, att vi behöver inte känna efter. Mm. Det är väldigt lätt för mig nu, om jag känner mig otillräcklig eller jag känner mig dålig, det är ganska enkelt för mig att bedöva den känslan och gå och göra något annat. Mm, mm. Så att jag känner mig helt plötsligt väldigt stor och väldigt tillräcklig. Mm. Och sen så triggar du mig igen och så kommer den känslan igen och så gör jag samma sak. Mm. Det är därför vi är väldigt många som missbrukar idag. Och det är inte bara missbruka droger, alltså det är relationer. Alltså missbruka jobb. Mm.
Men det är också, också en drog. Alltså det är man kan bruka och missbruka liksom väldigt mycket. Eller allt nästan egentligen, och det är sorgligt eller synd väldigt ofta att vi män, men det blir bättre och bättre också. Folk lär sig prata mer och folk lär sig att typ ett stort genombrott för mig var så här, jag behöver inte skämmas. Jag ska inte skämmas för det jag gjort. Alltså, jag har inte varit ond eller elak mot någon annan. Visst, man var yngre, tyckte för, ja, player-tjejer. Alltså, jag har försökt be om ursäkt för saker, men jag vet inombords att jag är en snäll människa. Liksom. Alltså, och jag, mina, om jag...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det är impulsiv, eller om jag lashar ut mot någon, det har sina anledningar liksom. Och jag,
har du gått med en känsla av skam? Trampas du med den?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag vet att jag alltid försöker göra mitt bästa. Och det är liksom det enda jag kan göra. Och det var just det skulle jag säga. Mm. Att jag, när jag lärde mig att jag inte behöver skämmas jag behöver inte skämmas för att jag är som jag är, utan det är inte mitt fel. Alltså, jag vet inte vad man ska säga liksom. Som sagt, man är en produkt av sin barndom. Och fick man inte det man behövde, vare sig det är kärlek eller vad den är, så kan man skämmas lite grann för sina föräldrar eller för hur man är som person, för att man inte kan prata eller vad den är. Alltså, jag öppnade upp mig till en psykolog liksom, och jag pratade med lite olika, för att man måste också klicka med en.
Såklart.
Med psykologer, så det finns, man kan prata med någon och de liksom fattar ingenting. Och när jag öppnade mig liksom och bara kunde prata om saker och inte behövde skämmas för det. Jag tog droger, alltså jag har festat mycket, jag har upplevt mycket liksom.
Men tror du att det är att det här med svårt att prata, att det kommer hemifrån? Att du inte har fått lära dig det hemma?
Det gör jag 100%.
Är det mamma eller pappa?
Båda två. Alltså, jag älskar min mamma och pappa, men de är ju som sagt också bara produkter av sina barndom. Inte för att generalisera, men inte så bra att prata och inte varit så bra att prata. Jag tror inte att min pappa och farfar pratade särskilt mycket liksom om.
Var kommer dina föräldrar ifrån?
Pappa är svensk och mamma är från Singapore.
Okej.
Okay. Jag tror bara inte att man om inte de prata med sina föräldrar, så kan inte de prata, så skulle inte jag prata med dem, och det är typ så jag känt att jag pratar liksom inte så mycket med mina föräldrar när jag var liten heller.
Men om jag frågar dig så här, med den medvetenheten och så du har idag om liksom uppväxt och allt sånt, om du fick gå tillbaka till den 10-åriga Sunny.
Den är alltid jobbig, ja.
Vad hade du sagt till honom då? Vad hade han behövt mer?
Jag fick den frågan första gången jag gick till en psykolog faktiskt, och jag bara bröt ihop totalt. Alltså jag bara visste inte var det kom ifrån, men hon frågade exakt det. Så här, vad skulle jag göra om den 10-åriga Sunny var i rummet bredvid? Och jag hade bara gått in och kramat honom. Och
Det är jättefint att du kan vara öppen med dina känslor.
Mm. Ja, alltså det är... Som sagt, älskar mamma och pappa, men... Ja, man är... Jag tror man var mer kärlek och stöd liksom. Alltså pappa är min största fan liksom, i thaiboxing och så. Så det är inte... Men inget så, utan... Ja.
Vad är det som känns jobbigt för dig att prata om det här?
Det är typ att...
Finns det en sorg?
Ja, det gör det såklart. Mm. Alltså, man kan inte gå tillbaka i tiden. I och med att så här, jag känner liksom att jag inte fick riktigt det jag behövde när jag var liten, så kompenserar man ju det med annat. Liksom,
Såklart. Fint att du kan se det. Mm, och vad gör du då? Vad är dina strategier?
Nej, men när jag var yngre så grejen var så här, sen började med thaiboxning och sen flyttade hem till Sverige igen. Vi bodde i Spanien, det var där jag började med thaiboxning. Jag bodde där 2,5 år. Men sen när jag flyttade hem till Sverige igen så började jag på ett gym som heter Slagskeppet. Mm. Och det låg på Nybrogatan. Och där var min gamla tränare liksom, det är också jobbigt att snacka om, men han var... Han var min mentor och liksom fick en papparoll typ. Inte papparoll, men ändå extra papparoll. När jag tränade där i 8 år liksom. Åtta år var jag där. Tog flera som guld när jag tränade där och det gick bra. För jag hade alltid ett mål. Jag visste mitt purpose liksom. Och jag gick i skolan samtidigt och min gamla tränare sa till mig att så här, jag failade matte B så jag fick gå en så här sommarkurs, men jag pallade inte göra det. Men han bara, okay, men du får inte träna om du inte gör det liksom. Och jag fick panik då, så jag tog med böcker och pluggade på gymmet. Mina tränare hjälpte mig och folk som var där hjälpte mig med det. Och det var, som vuxen nu, liksom, det var magiskt. För att, pappa har inte så bra tålamod, så han, om inte han kunde liksom, så... Jag fick inte så mycket hjälp med läxorna, om man säger så. Jag hade alltid ett mål då, men sen så när det sen skade sig mellan oss, mig och min gamla tränare då, 2012 typ. Då var jag 21, hade vunnit det ena och det andra och typ helt plötsligt var jag, inte fri, men vilse typ, eller såhär själv, ensam. Utan någon som drog mig i örat när jag gjorde fel. Och då, det var då jag började känna att jag kompenserade för det jag inte hade längre, typ fest eller brudar eller droger eller vad fan som helst, bara för att typ killisa mig fram till att så här, få utlopp för min energi. Jag fortsatte tävla, blev professionell världsmästare några år efter det, men livsstilen var inte riktigt ideell liksom.
Och det jag hör på dig är att jag hör att så här, våra föräldrar gjorde såklart alltid deras bästa. Vi sitter inte här i den här podden eller kanalen och ska liksom bäsa våra föräldrar. Men vi kan också få projiceringar av dem. Och för mig låter det som att din pappa hade inget tålamod. Det projicerades på dig. Mm. Vilket gjorde att du har inte tålamod med dig själv heller.
Mm. Ja.
Så hur kan du landa i mera... självkärlek, för det som egentligen din 10-åriga pojke, han behöver ju, för mig låter det som att han behöver bara mer tålamod.
Ja, alltså det är svårt.
Kan du prata med honom?
Om sånt här?
Kan du prata med din lilla pojke i dig? Din lilla barnet i dig? Har du gått någon sån typ av terapi?
Ja, alltså ja. Men där, så här, jag har typ bara känt att så här, bara kärlek liksom, bara kärlek, det är bara, han behöver bara kärlek, enkelt.
Han behöver att du har tålamod med honom. Och då tänker jag så här, när den här rösten kommer, du vet, när du ska lära dig nya saker och när du har dina strategier, allt det här som vi pratade om innan, att så här, åh, du vet, nu förstår jag inte det här. Eller när vi aldrig blir klara med resans gång, när vi ska gå in i oss själva. Att faktiskt då gå in i sig själv när den känslan kommer och säga så här: jag hör dig. Jag förstår nu att du vill lära dig hur den här människan fungerar, eller du vill lära dig det här och det funkar inte. Så nu möter jag dig med lite tålamod och kärlek. För det är den här frustrationen som kommer när vi ska lära oss något nytt. Som kan skapa en annan tanke i oss som säger så här: varför fattar du inte? Är du dum eller? Mm. Och så blir det en dialog vi har med oss själva när vi pratar om så här, den arga rösten. Och egentligen precis det du sa innan också, att hjärnan vet ju inte. Den har ju ingen koll på vart och när du är. Mm. Utan den kanske bara behöver den rösten då som bara... Jag hör det,
det svåraste jag med det är, som jag håller på att lära mig nu, eller försöker lära mig, att så här, bara vara där. Jag går direkt upp i lösning, lösa liksom. Och det är...
Men har breathworking hjälpt dig att landa bara, utan att, alltså att du inte hittar lösningar?
Ja, samma sak där. Det skrämmer mig, för att jag behöver göra det själv. Alltså jag behöver, det är mycket lättare att börja träna om man har en PT. Det är mycket lättare att göra det här om man har någon. Men det är, för mig är det bara fler och fler ursäkter. Det är samma ursäkt hela tiden. Liksom. Mig, inklusive, alltså, mer, eller mig själv ännu mer. Och jag skulle vilja få in det i rutin. Liksom, så här, bara 5 minuter per dag, 10 minuter. Vad var det när? 2 minuter per dag. Och det är... Jag vet inte... För mig har det i alla fall varit att jag måste bara påminna mig själv hela tiden.
Mm.
Men det som skrämmer mig är att så här, våra dåliga, våra problembeteenden, det är ju, det kan vara autopiloten. Men varför är inte de bra beteenden autopilot? Mm. Hur långt måste jag, vad måste jag göra för att mina bra beteenden ska bli autopilot? Förstår du?
Mm.
Det är...
Men det är också på grund av att de bra beteendena och de bra rösterna, vi går inte in och försöker lösa dem. Nej, vi flowar precis. Bara. Mm. Vi ger inte dem lika mycket uppmärksamhet. Nej. Men när jag är dålig kommer, då är det så här, vad ska jag göra? Så vi ger dem så mycket energi. Det är därför de fortsätter.
Men det är fan i det. Alltså, vart tar det slut då?
Det finns någonstans... Så här, du kommer lära,
liksom?
Ja, men, så här, du kommer lära dig att landa mer i dig själv. Men om jag frågar så här, har du någon gång... jag är för terapi, jag är för även plantmedicin också. För att jag tycker att plantmedicin kan hjälpa väldigt många människor.
Vad är det?
Ja, med allt från så här, ayahuasca till San Pedro till det som jag jobbar med som inte är någon psykedeliskt. Alltså det känns som att du skulle behöva göra en typ riktig känslobearbetning.
Jag älskar det. Jag älskar
att du får sätta dig ner, man framkallar alla de här känslorna, man håller dig i handen och så bara, för du har mycket sorg i dig kan jag känna.
Mm.
Och den behöver komma ut. Mm. Och den behöver ingen prestation.
Nej.
Den behöver ingen lösning. Den behöver bara... du vet, och bara ibland skrika ut den. För det är så här, när jag går tillbaka till när jag förlorade min pappa, finns ingen fucking lösning. Mm. Vad du än gör, han kommer inte komma tillbaka. Du måste sätta dig med den här tomhetskänslan och bli vän med den.
Acceptera den liksom.
Så, och acceptera den. Och det låter som att eftersom du är en högpresterande person så blir acceptans en form av lathet för dig. Så jag tror att du jämt och ständigt har en dialog med dig själv där det är så här, du är lat. Fucking kör nu. Lös det här. Mm. Så att jag tror du behöver bli vän med latheten. Fast den latheten inte kommer ta över.
Ja, precis.
För det är därför du inte tycker om när folk inte försöker sitt bästa.
Mm. Ja, jag vet. Alltså, min psykolog sa också det. Så här, ja, men hon bara, vi ska försöka, eller så här, vi kan försöka, vi ska försöka få dig att lära dig att typ göra saker halvdant. Jag bara, alltså, det är bara kortslutning i hjärnan liksom. Ja, det är svårt alltså. Livet, det blir... Jag älskar det. Jag älskar att lära mig mer om mig själv. Jag älskar att lära mig mer liksom. Men det är läskigt. Ja, det är väldigt läskigt. Väldigt
stillheten
ofta.
Är läskig.
Ja.
Men den är läskig första gången vi ska känna den.
Mm.
Men när vi känner på den så är det en väldigt fin plats att gå till sen.
Mm.
Apropå återhämtning, apropå intryck, apropå allt det här som du pratade om innan. Att den är väldigt, väldigt fin att landa i när man... ADHD, PTSD, vad vi än pratar om så har man ju ett väldigt överaktivt nervsystem.
Mm.
Så man behöver mycket vila.
Oh,
så det idag har ju... Vad sa du?
Man har inte stannat upp och...
Nej, man har inte stannat upp. Och det var ju därför också jag bjöd in dig idag. För du har ju stannat upp. Du har ju slutat med din karriär.
Mm.
Och hur länge sedan var det?
Vad var det? Typ, men jag har ju gått fram och tillbaka i skallen miljontals gånger, alltså ska jag, vad ska jag göra, du vet. Alltså, men jag la väl ut officiellt för några månader sedan. Och det har varit lite det, jag vet inte, det har varit väldigt skönt, men också så här. Det har nästan bara varit skönt. Det har varit lite såklart så här, vad fan, vad ska jag nu liksom? Men jag är på med det här i 20 år. När jag bröt benet så var det också så här, då fick jag verkligen en identitetskris. Här. Okej, men jag är fightens han och nu kan jag inte ens hämta ett glas vatten till mig själv för att jag liksom måste hoppa på ett ben och typ spiller. Alltså du vet, så liten känner jag mig. Och sen dess har jag, liksom, har jag ändå jobbat lite grann i uppförsbacke. För att, men också, jag skulle vilja gå igenom det igen, men det är tack vare det som hände som jag har utvecklats alltså enormt mycket inom mig själv.
Och tror inte du att när du bröt benet så var det förberedelse till att hantera slutet?
Jag vet inte, jag ser mer benet som en konsekvens för hur jag levde.
Ja, men jag tänker mer att, för nu säger du att det känns väldigt skönt att du har slutat. Mm. Tror du inte att du fick hantera, och vem är jag utan det här, bla bla bla, redan när det hände med benet?
Jo,
så att det här blev en lättare liksom. Typ så här.
Ja, alltså det jag vet inte, jag har aldrig, det är inte på grund av benet jag slutar, och jag har aldrig tänkt på benet sen jag kunde sparka igen.
Men benet gav dig en viktig fråga. Precis, vem är du utan benet? Alltså, förstår
du? Det var det som var så svårt, för jag hittade inte det. Jag gick ut och festa, för jag bara, men fan.
Stillheten?
Ja, men det gips upp hit. De började ska ligga stilla i sängen i typ 6 veckor.
Mm.
Jag bara, och så säger 2 dagar hemma. Så bara, alltså, det hade varit lättare om jag var sjuk. Om jag var, om jag var dränerad liksom. Men jag var ju hjärnan. Den var inte tyst liksom.
Mm.
Så jag klättrade på väggarna hemma och ja, lättaste sättet att bedöva är bedöva. Ja, bara gå ut och festa liksom. Och det var inte så bra.
Nej.
Så att, så på grund av det också så hade mitt ben liksom glidit ner, så jag var tvungen att operera, så fick jag blodinfektion. Alltså en jävla story om det, men det var... Ja, jävligt svårt alltså.
Ser du, nu när vi har pratat ett tag, ser du vad vi återkommer till?
Nej, alltså...
Ser du en röd tråd i dig själv?
Nej, jag försöker, men jag märker på mig själv att så här, jag är... Inte överallt, men det, skallen snurrar typ.
Mm, jag ser
för att det är jobbigt att prata om också. Det att man, eller att jag, ja.
Vi återkommer ju till stanna i stillhet. Att det är där tror jag är den stora transformationen kommer ske. När du går in i den. Och det kan man inte göra själv.
Nej.
Alltså jag satt inte och red ut min ångest och otillräcklighet och mina sår som jag har från mitt trauma. Alltså jag satt inte själv och bara, och jag är ensam och stark. Det gick inte.
Mm.
Nu kan jag hantera, alltså så här. Jag gick i terapi innan. Och sen förlorade jag ju min pappa. Så jag kunde ju använda de verktygen som jag hade lärt mig innan. Men jag skulle verkligen rekommendera dig det här som jag jobbar med. Jag jobbar ju med en plantmedicin som är som en aska som man skjuter i näsan. Mm. Och det är ingen psykedeliskt.
Men jag tycker det är. Eller, ja, jag sa att, ja. Jag tror att jag tycker det är. Men det är, det som jag tycker om, att jag inte just att det är psykedeliska grejer, utan jag vill bara lära mig mer och mer. Jag vill bara förstå mer och mer om mig själv. Och om jag förstår mer och mer om mig själv, så ju mer jag förstår mig själv, desto mer kan jag välja och kontrollera vad jag vill göra.
Ja, verkligen. Hur har du känt att sitta här?
Alltså, vi hade kunnat sitta och prata i timmar, dagar nästan, för att det är typ min största grej i livet är så här, om jag kan hjälpa något barn, alltså barn och äldre är liksom det finaste jag har.
Och det är så många barn som mår dåligt. Mm. Det är många äldre som mår dåligt, men vi pratar inte om det. Vi är täckta av det här perfekta livet.
Mm. Så kan man hjälpa liksom någon att inte behöva liksom ha...
de här demonerna, eller så här, rastlösheten eller hjärnspökarna som man haft själv. Ja. Då kan man dö lycklig liksom.
Mm. Alltså, jag är jättetacksam att du har kommit hit. Att du har varit, jag blir väldigt rörd av din så här, din sårbarhet. Jag blir rörd av att du sitter här och berättar så fint, så öppet, så ärligt om allting som du egentligen trampas med idag och har trampats med genom åren.
Mm. Tack.
Får jag fråga dig en fråga?
Mm.
Vad betyder hitta hem för dig?
Hitta hem, det är precis det du sa, alltså hitta stillhet. Hitta ett lugn i att inte behöva inte fysiskt göra någonting hela tiden, men att inte behöva jaga någonting hela tiden. Mm. Samtidigt så är vi människor, vi skapas så liksom. Det är så gärna funkar man. Har man allt så vill man ha mer. Eller, ja. Men att alltså, de som mår bäst har ju, vad jag tror i alla fall, de som mår bäst är de som har det de behöver liksom, och inte söker mer. Eller vad ska man säga? Förstår du vad jag menar?
Mm, jag förstår exakt. Du menar med att hitta hem för dig betyder att våga vara i stillheten istället.
Precis,
för att söka utanför mig själv, festa, knarka, göra allt det där utan att faktiskt sitta själv på en sten och bara, åh, jag tycker om mitt sällskap.
Mm.
Att det är hitta hem.
Ja. Och självklart.
Mm. Ja, tack så jättemycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tack till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps 12:00 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag 18:00. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.